Let's go to
Paul. Håll upp händerna, Hooker.
Oh my god.
Hur kan du få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson?
Hej och välkomna till MMA-podden. Ni vet vad som gäller. Det är galaxens bästa MMA-sur som kommer att rulla igång här nu. Vi hade UFC Fight Night, Waterson vs Hill, och vi har en gala att se fram emot nästa helg också, då Colby Covington möter Tyron Woodley. Paul Elvaje här med ingen mindre än
Seb Sebba in the house.
Ja, nu är det dags. Men Sebba, du har ju begått helgerån. Du har ju inte sett nattens gala än.
Nej, jag har haft familjeträff, så det går före, va? Family, blood. Men jag kollade ju lite nu på skandalerna i alla fall. Det har varit en skandalnatt, har jag. Det har inte missat. Det såg man i feeden direkt att det har hänt mycket. Så vi tittade lite, catchade upp här och ja... Kan börja höra om det direkt, känner
jag. Tycker det. Vi hoppar på direkt. Ed Herman och Mike Slow Rodriguez. Rodriguez, ja, men såg ju fantastiskt ut i den här matchen. Jobbade väldigt bra, både huvudkropp men extra bra just kropp. Och så är det då i rond 2, tror jag det är, där det är ett magiskt knä som sitter rakt i magen. Men Chris Tajoni, som Dana White nu kallar för Steve Massagari, som är världens sämsta domare enligt Dana White, ifall ni inte visste det. Han fick för sig att det där var hit in the nuts.
Yep.
Så han tar time out när det där egentligen då ska vara en TKO-vinst till Mike Rodriguez. Mm. Repriserna börjar rulla och man ser om och om igen att det där satt ju inte lågt någonstans.
Nej, jag tyckte man såg det direkt, alltså innan replayen också. Var, alltså, jag vet inte vem som har sina nuts uppe i magen, men han kanske har det. Men jag tyckte man såg klart och tydligt att det var två knän som satt klockrent i kroppen på honom. Men det här bevisar ju ännu en gång att det behövs uppdateras, det behövs ett till system för att liksom, alltså man ska, på ett sätt är det ingen heder till Ed Herman på att vinna på det här sättet, att han liksom lyckas, hur säger vi, smygla sig igenom det här och fejka. Men han är en rutinerad fighter och han vet att, ja ja, har domaren sett fel här så spelar jag på det liksom, det är som i fotboll.
Men om vi lägger den här ekvationen då, Anthony Smith, John Jones. Smith hade möjlighet att bli mästare där. Han tog
men,
den inte.
Men han har lite mer pride, lite mer honor.
Exakt.
Han kan gå och lägga sig och veta att han ändå, han behöver inte skämmas.
Nej, för jag tror att det här, alltså det här kommer ju slå bakut på Ed Herman som fan, alltså. För det redan, jag såg en, just för du nämnde fotboll, det var någon som hade lagt en kommentar någonstans där. Ja, men Ed Herman har tydligen fått, har blivit signad till fotbollslag nu.
Ja.
Nej, men alltså det blir väl löjligt, för sen när han går ut, dels mjölkade han ju här i nästan hela 5 minuterna, och sen när han kommer ut i intervjun så säger han ju direkt, jag vet inte riktigt vad jag blev träffad, men jag hade ont. Alltså,
men där vet du ju om du blir träffad in the nuts eller inte.
Man hörde ju på honom direkt att, bro, du vet att den satt i magen. Du såg till att vinna. Men jag tycker ändå snyggt att Dana White som ger vinstpengar till Rodriguez.
Och jag undrar vad Dana och Ed Hermans surr har varit efter det här liksom, att han, om han har fått sig en liten avhyvling efteråt.
Ja.
För det var ju klart och tydligt liksom, han utnyttjade läget till sin fördel. Sen om det är, säger man, om man går och lägger sig och kan gå med huvudet högt efter det eller inte, det är individuellt.
Jag tror så här, i fotboll kan du göra det för att det tillhör verkligen spelet. Det är ju en grej där i. Men i MMA, när du gör på det här sättet, så tror jag att ganska många kommer börja se ner på en. Det är inte respektfullt och heden försvinner lite där.
Exakt, och det är ändå en sån sport och det är mycket heder och respekt och stolthet. Och du ska verkligen leva enligt de här samurajkoderna lite. Och det här är ju en liten fuling du kör. Och jag vet inte, jag kanske inte ens får vinstbonusen efter det här. Eller hur de har gjort.
Alltså det blir svårt för dem att ta bort vinstbonusen för han, alltså han sätter ju en helt magisk kimura. Det måste jag ge han. Alltså att han lyckades gräva så pass djupt och ändå hitta den där kimuran. Det var ju fantastiskt. Men matchen skulle ha varit över i rond 2. Nu är det då frågan om de vänder på det här och gör det till en no contest.
Jag tror troligen det kan bli det. För den här skandalen kommer ju bara bli större och större. Jag kan tänka mig att Rodriguez camp och managers kommer nog kriga för att få igenom en non-contest. Just att det har blivit så pass, ser vi, då, alla som ser matchen ser vad det som sker. Ja. Finns ju inga doubts om vad som sker.
Nej, och jag kan känna också, många matcher har ju haft en viss kontrovers där de sen, men till exempel Dominic Cruz, jag vill få det här till en non-contest. Nej, jag köper inte det. Men den här gången så känner jag verkligen själv, det här är en solklar no.
Och det är en domarmiss, det är det det handlar om.
Råmiss alltså.
Och då måste man ju nu, eftersom det här uppenbarade sig att okej, det kan förändra en hel matchbild. Mm. Att vinnaren förlorar helt plötsligt istället på grund av domarmissen. Och det tycker jag vi ska undvika i den här sporten, då det är så mycket på spel på ett helt annat sätt. Ja. Än att du liksom går flera ligamatcher hela tiden, utan nu är varje match den är avgörande för din karriär. Och om en domarmiss ska vara, säger vi, orsaken till att en vinst blir en förlust, mm. då måste man se över systemet och kanske hitta en lösning på hur man kan motverka att det händer igen.
Dana tog ju upp även i presskonferensen att de måste hitta en lösning med någon form av videorepris, för att jag menar, hade det här varit i en arena fylld av folk, då hade ju repriserna gått ut, då hade ju alla sett.
Precis.
Men då kanske Ed Herman också själv hade sneglat upp och varit tvungen att börja fightas lite snabbare, och då är frågan om han hade klarat sig.
Jag kan tänka mig att den räven han är, så skulle han säkert spela ut det här ändå. Ja. För att han har, det är ju liksom, vad säger man, du får en blessing av domaren helt enkelt. Ja. Att säga, du får vila nu, du får återhämta dig efter det här kroppslaget eller knät i kroppen. Och sen är du tillbaka på fötterna och vinner till och med. Men de måste ha något system att de har, alltså att domaren tar kontakt med kanske en domarstab utanför och ser replayen och tar ett beslut därifrån att så här, det har de ju fotboll till och med. Det här var offside, det här var inte offside.
Liksom. Ja, men det skeva i fotboll till exempel tror jag är när det är en grov filmning, så behöver den nödvändigtvis inte bli dömd av domare vid sidan om. Det är det som fortfarande är lite konstigt med fotboll, att det är vissa instanser där den regeln inte gäller.
Det är väl bara offsides och sånt de
jag
har
tror
sånt
det.
På.
Ja, där gör de verkligen repris. Ja. Men det är som till exempel det berömda, nu minns jag inte vilket lag det var, mot Brasilien, när han ska göra ett inkast. Han sparkar bollen mot han, den prickar benet. Mm. Och den här brassen drar handen över ansiktet, slänger sig ner, och jag till och med för mig att det blir en utvisning, det blir match av vi har ju de här riktigt galna skallarna, eller Maradona med Guds hand som slår in bollen med handen och döms som mål.
Nej, men det alltså, jag vet, de måste ju ha i alla fall, alltså poängdomarna i alla fall får lägga sig i och säga att nej, men jag tyckte att det här var, de sitter ju och kollar på en skärm dessutom.
Jag tycker nog inte att poängdomarna, jag tycker bara alltså, av alla som de
supervisor.
Har som dömer, du har Herb Dean vid sidan, du har de här, en kan bara titta på skärmen och är det en sån här felgärna gå på och säga nej det här, det var inte det.
Ta en diskussion med domaren vid sidan av och berätta, jag såg att det här skedde, vi kollar tillsammans på en replay, tar vi ett nytt beslut och då blir det korrekt.
Ja.
Ja, för det känns att på högsta nivå ska, alltså jag tänker så här, är du ny nu och kollar på MMA första gången, första galan du tittar på, så ser du det här, då blir det ett oseriöst intryck att så här, men det var ju inte det, var luras man i den här sporten och så förstör sportens helhet just eftersom det är högsta nivå. Hade det här varit en annan gala, om vi säger som inte är lika stor, så hade ju ingen brytt sig på samma sätt, men just att det är UFC, det är liksom, det ska finnas, det ska inte finnas marginaler för sådana här misstag liksom, för det förstör mer än bara gynna sporten.
Jag tycker inte heller det. Det här är väl en diskussion som kommer fortsätta. Och så fort vi vet någonting, om det blir en no contest eller inte, så tar vi upp det. Tar vidare. Men i min mening så är det verkligen en vinst som Ed Herman, han ska nog inte känna sig jättestolt över den. För han mjölkade systemet när han fick en möjlighet.
Och vi vet ju inte hur Rodriguez kände också. Du vet att det måste ju ändå satt spöken i ditt huvud inför sista runden. Alltså, vad hände? Jag vann ju!
Ja.
Och så liksom kanske du inte har samma driv. Någonting är där ändå och spökar. Och att du kanske inte är i, liksom på topp i tredje ronden. För att du börjar tänka massa saker istället för att bara vara inne i fight. Och så åkte du på en Kimura.
Ja, jättetråkigt avslut på en annars bra match av Mike Rodriguez. Det tråkiga är också. Ed Herman gör ju nog en av de snyggaste Kimurerna jag har sett på många år. Mm. Men det är under de här omständigheterna så är det med en bitter eftersmak. Vi går vidare till, du har bara sett två matcher här och då får vi lyfta såklart. Othman Azaitar mot Kama Worthy. Jag hade höga förväntningar på den här matchen. Jag sa till och med blinka så lite ni kan. Jag tror det tog cirka 90 sekunder, sen var det över. Det jag måste ge till Azaitar är att trots att det ser ut som att han svingar vilt, jävla vad han prickar rent.
Det är korta krokar. Ja. Det är inte det här liksom, krogslagsmålet att han skickar stora väderkvarnar, utan det är små korta krokar. Och jag tror att han har övat på det här och att det är lite hans fightstil också. Mm. Att kliva in i the pocket och vara snabb med händerna och inte skapa för stort momentum, utan korta krokar kommer du till träff fort. Och det såg man ju att han hade övertaget, att han kom till träff medans motståndaren här och hade större svingar, och medans han liksom skulle återhämta sig efter en sving så blev han träffad 2-3 stycken. Och, nej, riktigt bra ser vi, finisher.
Ja, verkligen. Och sen när vi väl gick ner så var det ju runt 5 eller 7 eller 8 stycken obesvarade träffar. Kamaori var ju inte jättenöjd när det bröt, men det var ju supertydligt att det var ett helt korrekt stopp av...
Ja, och det var ju lite så där. Han somnade och sen vaknade han igen av någon smäll där och fattade riktigt inte vad som har hänt.
Nej. Vad tror du om Ottman? Fortfarande obesegrad 13-0?
Alltså jätteintressant. Ser vi. Alltså jag tror man kan göra roliga matchningar med han just på grund av hans fightstil, att han har en underhållande fightstil som vi pratade i förra avsnittet här. Ja. Vissa ska vara vevare, men inte alla. Nej. Här ska vi ha en vevare för att han det är hans stil, han ska fighta så han är bra på det.
Men han är teknisk. Det var det jag blev imponerad av, det är lite det jag menar med
tekniskt
att vissa svingar bara, men man säger han har en jävla precision, för det är inte som att han prickar på 5 olika ställen på huvudet, utan han prickar på samma ställe bara att olika sidor. Papp hakan. Jag är imponerad. Jag var imponerad av han redan i över sin debut. Mm. Men nu blev jag verkligen så här, fan, han är lättviktare. Det finns mycket intressanta matchningar där.
Det är ju det. Och nu vill jag kanske se lite mer av hans, säger vi, hela game.
Mm.
Men han gör ju sitt namn. Aktierna växer hela tiden. Och växer de tillräckligt mycket så får vi se han mot någon vi också, liksom, säger vi, något namn som kan bli en roligare match också. Just att han möter någon vi känner till.
Nej, verkligen. Och nu... så som han klev in och klev ut så finns det ju en stor möjlighet att han kan fightas på Fight Island, och jag tror till och med att han har sagt att han vill göra det också. Mm. Så det är nog inte omöjligt att vi ser Ottman Asaitar väldigt snart igen i buren, och då får vi se mot vem. Nu har inte du sett den här matchen, man måste ändå lyfta den. Bobby Green mot Alan Patrick.
Mm.
Bobby Green gick sin, och han ville få det till tredje eller fjärde matchen för i år, fightas med hög frekvens.
Han gick väl för 2 månader sedan.
Så här är det, han har fightats 3 gånger på nästan 3 månader. Mm. Jag tror att det blir 3 månader och 10 dagar typ.
Mm.
Otrolig frekvens och ser helt fantastisk ut. Han var nivåer över Alan Patrick hela tiden. Och jag tyckte det var magiskt. Lite tråkigt bara att han inte lyckades få ett avslut.
Nej.
Det hade varit snyggt för Bobby Green själv att få det. Men vilken match.
Och Bobby Green är ju också en sån här. Han har fått en liten pånytt födelse här. Mm,
verkligen.
Han var ju ett namn för ett par år sedan. Och sen så blev det en liten svacka. Torskade ganska många matcher. Men nu så känns det som att han har hittat hem igen. Och liksom fått en second coming här. Då han levererar.
Ja.
Och jag tycker också att han är en väldigt fascinerande och bra människa utanför buren också. Som har ett väldigt bra budskap. Och då vill vi se mer utav honom.
Ja, definitivt. Och jag, som sagt, jag är imponerad verkligen över hans fightingstil här. Och det, varje gång han är matchad så känner jag att det här kommer inte bli en tråkig match. Det är underhållning när Bobby Green är där inne. Och som du säger också, han är en speciell människa både innan och utanför buren. Och han var otroligt påverkad över den här iranska brottaren som hade blivit avrättad. Så att han kunde inte ens hålla i sin intervju efteråt. Hans fokus var bara på det. Han tyckte att det var skitjobbigt att den här killen hade blivit avrättad. Och han ville i princip inte prata om någonting annat än det. Mer bara att han bara, jag mår inget bra över det här. Jag tycker det här är skitjobbigt. Det lyftes liksom strax innan han skulle gå in. Och... han bara, jag vill inte ha någon mer press. Nej. Jag vill inte ha någon mer intervju.
Han har liksom ett bra budskap. Och det hade han efter sista matchen här mot Vanata också. När han liksom, just det här som hände i USA med splittringar och sånt. Att han tog in sin coach och liksom berättade sin syn på att det är gemenskap och kärlek. Det är det enda som liksom funkar.
Mm.
Så han har ett bra budskap och det behövs mer i den här världen. Så mer Bobby Green.
Mm. Verkligen, vi får se vad han får för matchning härnäst med tanke på hur han har fightat frekvent här. Blir inte förvånad om vi ser honom på Fight Island också. Eller direkt när de kommer tillbaka till Vegas
och
igen.
Nu har han ju en 3 vinster i rad här och det ser bra ut. Och mot FCB, profiler ändå. Mm. Cleguida, Lando Vanata och nu Alan Patrick, så det är bra grejer.
Får jag ändå ge lite till Patrick, var ju borta i 2 år och jag kan väl tycka att det syntes att det fanns en viss ringrost hos honom, men... hur som haver. Bobby Green, ja, hatten av. Riktigt, riktigt snygg prestation. Sista matchen på kortet var Michelle Waterson och Angela Hill. Det här skulle egentligen ha varit en 3-rondare. Men då Thiago Santos och Teixeira inte kunde gå match på grund av att en av dem hade blivit positiv i covid. Blev de uppbumpade till huvudmatchen och då blev det en 5-rondare istället. jättebra match. Och nu sitter ni och säger, ja men Paul, du säger att alla fem ronder är dåliga. Ja, jag vet, jag gör det. Men det här är ju undantaget som gör regeln. Ungefär per år kanske vi får någonstans på fem stycken matcher som är bra i fem ronder. Om ens det.
Det här blir min söndagsunderhållning sen efter det här. Jag ska gå hem och titta på den.
Ja, men den är grym. Mm. Och det enda jag vill säga här lite är då att hade det här varit en tre rondare, då hade Angela Hill klivit ut som segrare. För hon såg riktigt bra ut de första två ronderna. Men jag måste ge det till Waterson som verkligen lyckades vända på den här matchen. Och se till att kamma hem vinsten ändå. Det var ett delat domslut, måste jag ju tillägga. Mm. När jag fick höra delat, då kände jag ändå att det är Waterson som har tagit den. Jag upplevde att det var 2-2 i ronder in i den femte. Och min känsla när det var klart var ändå att det kommer bli Waterson som tar den. Jag har sett att det råder lite delade meningar där ute om det var rätt eller inte. Sagt, när det är delat, då blir det ju lätt så. Ska vi ta en titt på det som händer nästa helg? Nu på lördag, då är det Colby Covington mot Tyron Woodley. Hatmatchen blir äntligen av. Co-main, Donald Cerrone, Nico Price. Sen har vi Khamzat Chimaev som kliver upp till mellanvikt igen och möter Gerald Merchart. Vi har Johnny Walker mot Ryan Spann och så har vi Mackenzie Dern mot Randa Marcos. Alltså det här huvudkortet är ju så bra.
Men det är ju det här när de släpper matcherna så här kort. Så man liksom för några veckor sedan så bara, ja men det är bara en match som är fet. Och sen så helt plötsligt blir det fler och fler och fylls på liksom. Men det är ju sådana tider nu så jag tror också att de väntar med att släppa matcherna tills de vet att alla kan resa, de som ska vara där kan vara där och då får vi såna överraskningar.
Ja, och så finns det ju en till liten grej också att slänga in där. Det är ju det att när folk testar positivt för covid, då kan det också bli skiften i matcherna. Precis. Till exempel då, Ed Herman skulle ju egentligen ha mött, jag tror det var Ryan Holiday, jag kan säga fel namn här, men han skulle egentligen ha mött en annan motståndare för cirka 2 veckor
tillbaka. Ja, då har du rätt i, det var något.
Yes, och då var det då en av dem som, jag minns inte exakt vad som hände, om det var covid eller vad det var. Någon testade positivt för någonting, det var någonting som gjorde att matchen inte blev av. Men då vill jag få det till att det var han mot, jag som sagt, kan säga fel namn där, men vi leker att det är Ryan Spann nu. Och han gick då match istället typ förra galan och Ed Herman fick nu då möta Mike Rodriguez. Och det är nästan varje gala så är det ju någon som faller bort. Så det blir också det. Helt plötsligt så slängs det in några extra matcher. Så vem vet, vi kanske får se Glover Teixeira och Thiago Santos eller någon annan i den mixen. Exakt. Bara om någon vecka blir matchade. Men jag vet inte var vi ska börja. Vi börjar med Colby Covington och Tyron Woodley.
Yes.
Den stora frågan för mig här är, eller så här, vi bygger upp det så här. Colby Covington, 15 vinster, 2 förluster. Interimmästare har han varit. Tyron Woodley, 19 vinster, 5 förluster. Och en oavgjord. Före detta välteviktsmästare och försvarade till och med titeln några gånger. Det har varit mycket känslor mellan de här två. Den här matchen var på G när Tyron Woodley var mästare. Och Colby Covington skulle då ha utmanat om titeln. Det blev inte av. För att jag för mig att det var någonting som Colby Covington... Det var någon tandgrej här för mig, att det minns helt fel. Eller han skulle göra någon form av operation i alla fall. Och då sköts det upp och så blev inte den matchen av. Kamaru Usman tar titeln till slut. Colby Covington möter Kamaru Usman. Och käken ryker.
Yes.
Nu är han tillbaka.
Efter en riktig barnburner.
Ja, vilken match det där var.
Yes.
Alltså så här, man får tycka och tänka exakt vad man vill om Colby Covington. Men den killen är en bra fighter. Alltså det han gjorde mot Robbie Lawler, det var snyggt. Han jabbade Lawlers ansikte till sönder och samman, bokstavligen. Men nu är den stora frågan, och den går till dig här. Tyron Woodley såg ju inte jättebra ut i sin senaste match.
Nej.
Visst, Gilbert Burns ser istället otroligt bra ut.
Och såg inte ens så bra ut i matchen innan dess heller.
Nej. Har han viljan kvar? Har han den här blodslusten kvar? Alla vet MMA. Har du tappat suget? Har du tappat den här? Jag vill slå den här personen. Jag vill göra den illa.
Personligen så tror jag inte det. Känslan jag får är att han inte är där, utan nu gör han det lite mera på rutin liksom. Det är fight, jag ska fightas. Han har inte samma hunger, och jag tror att det har att göra lite med att han var champ ett tag. Han fick smaka på den goda frukten det livet ger, och har, hur säger vi, jag tror livet har gått lite vidare för honom, men att han måste vara relevant. Mm. För det är ju också så att han många tvivlade ju på han också under hela hans karriär. Även när han var champ så har det alltid varit liksom ett frågetecken kring han, och jag tror att det har på något sätt liksom legat och stört han också. Och sen fick han ju den här chansen här de senaste två matcherna, och redan där så såg det inte, säger vi, alltså han såg lite bruten ut i båda matcherna. Och jag tror att det problemet kan vara återkommande för honom, att det är något liksom, det är något som inte riktigt är där, som kanske var i början av karriären. Och man får inte glömma att Woodley har fightats länge, varit aktiv liksom organisationer innan UFC dessutom.
Han tillhör ju det stallet som kom från Strikeforce.
Precis. Så jag tror faktiskt att Colby har lite mera, som du säger, blodlust, lite mera hunger, och definitivt efter hans senaste match som liksom, det var ändå show och han krigade in, alltså säger man, han gick ut på skölden.
Ja.
Och jag tror att han kommer komma med samma intensitet, samma energi till den här matchen, och jag kan inte se att Woodley kommer kunna lägga sig på samma nivå som honom när det kommer till det. Woodley har nog lite mer rutin, men samtidigt också, alla vet Woodleys vapen. Med det sagt så får han träff med sin, vad är det, raka vänster va? Som är,
han gör ju sin blitz, jag vet inte, precis. Ja, men det är väl vänstern va?
Samtidigt så tror jag också Colby har den stilen som kan neutralisera Woodley också, just att han är en stark brottare och har en sån, alltså tempot han lägger kan vara dränerande för Woodley om det går längre än två ronder i princip, att då kommer han börja fejda bort. Och Colby orkar ju hela dagen, så länge käken håller.
Ja, men verkligen. Och det var precis det jag lyssnade. Han har ju en otrolig kondition.
Exakt.
Och lite det där, han blev nedbruten i sina senaste två, tycker jag. Det kändes bara som att, jag vet inte, det var så här, han kändes klar.
Exakt, nöjd.
Ja, och han har gjort sitt.
Ja, och han så det är svårt att förklara, men det känns som att han fightas väldigt mediokert, alltså i den aspekten att han inte vill vinna.
Mm.
Han tar inte liksom så här, okej, nu ska jag visa att jag vill vinna den här matchen, utan han är där och fightas, men det finns ingen riktigt tryck, liksom en energi att så här, okej, du är här för att vinna, utan han är tvåa i princip, och han nöjer sig lite med den rollen, att vara den alltså tvåa i matchen hela tiden.
Han säger ju att han ska släppa sina händer i den här matchen.
Men det
har precis, jag vet, men precis allting du tar upp.
Exakt.
Han någonstans, han är ju medveten om det.
Yes.
Och det är ju positivt på ett sätt. Men det är frågan om det verkligen kommer komma fram. Ja, alltså, det vore jättekul, för att i min bok och min, liksom, det här, om jag backar MMA-historien och tittar på Terrence Crawford, han har all potential. Mm. All potential att verkligen sopa mattan med Colby Covington. Men är man inte där mentalt,
nej,
då kommer han inte ha det. Och då tror jag det kan bli till och med en väldigt ensidig match.
Det tror jag. Och nu får vi liksom, jag kollar det här, hur gammal Tyrone är också. Han är 82, han är 38 bast. Och ja, det känns som att det är liksom, som vi sa, som vi sagt alltid liksom, det är, eran är på väg att ta slut. Och hur mycket man har tyckt att Tyrone Woodley en gång i tiden var grym, explosiv beast, så märker man nu att ja, men nu är det på väg ut för här för karriären liksom. Och i den aspekten att du kanske inte håller högsta kvalitet mot de som är contenders, som liksom precis har gjort sig ett namn. Och det är ju Colby också, han har liksom precis gått, inte precis, men för ett tag sedan gick han om en titel. Men han var väldigt hypad inför den matchen, och det är mycket hype kring Colby. Han är väldigt hungrig, han vill bevisa sig själv för fansen, för UFC, för världen egentligen. Och det känns som att Woodley har redan gjort det. Han har inte samma tryck att behöva göra det igen, och då blir det här när du möter någon som är väldigt, väldigt hungrig, att han kanske faller tillbaka lite grann. Intressant match, men jag tror faktiskt att Colby, om jag skulle lägga mina pengar så skulle jag lägga dem på Colby faktiskt här. Och jag tror att han, det kan nog bli en decision, för att Tyrone är väldigt, väldigt tuff, men jag tror att det kan också bli ett avslut i de sena ronderna. Rond 4 kanske.
Tyrone Woodley är ju svåravslutad. På sina 5 förluster så är det en person som har lyckats TKO'a honom. Resten är via domslut. Covington har 2 förluster. Den enda som lyckas avsluta honom då är Kamaru Usman.
Yes.
Spännande match. Och jag känner lite så här, äntligen. Alltså hur en vrider på det. Även om det de inte fightades om titeln, så känner jag att äntligen blir det av. De har en historia av att ha gnabbat med varandra, varit tjafsat, varit jidder på alla sociala medier. De har hånat varandra. Ja, men nu kan vi, får vi slut på det där kapitlet.
Jag tycker också att det är en bra matchning. Just att Colby förlorade en titelmatch precis. Han får möta en gammal champ som har kommit från två förluster också. Så det är ju en, säger vi, en match som ändå bör göras i deras karriär just nu, båda två. Och vinnaren här kan börja klättra upp lite och utmana folk igen.
Mm. Jag bara säger snabbt. Jag insåg att jag sa fel namn med Ryan Spann. Och det är på grund av att Ryan Spann fightas den här veckan. Det var inte han som gick för några matcher sen. Sak samma.
Yes.
Vi lyfter den här matchen först, hoppar vi på co-main. Så jag känner att nu måste vi surra om Khamzat Chimaev mot Gerald Merchart. Gerald Merchart, även kallad GM3. Och jag fick veta att den förkortningen står för Gerald Merchart the third. Och att den fastnade på grund av att det påminner lite om GSP. Han har då 31 vinster, 23 submission-vinster, 6 knockouter, 2 domslut. Sen har han 13 förluster, 2 TKO-er, 8 submissions, och han kliver då in. Alltså det var det varannan vinst, varannan förlust för honom. Det är inte svårare än så. Jack Hermansson besegrade honom i december 2018. Sen var han besegrad av Kevin Holland. Sen var det Trevor Giles vann mot. Han förlorade mot Eric Anders, vann mot Aaron Wynn och förlorade senast mot Ian Heinisch. I intervjun med Gerald Merchart så pratar han ett ganska självsäkert game. Han är så här, säger, det här kommer Khamzat att göra. Han kommer göra det, han kommer göra det här. Han vill ta dit mig, han vill släppa ner mig i sin ringhörna. Han kommer göra det här och det här och det här. Och jag har allt för att stoppa det här. Och det ska bli väldigt intressant att se om han har det. För att jag vet att han fick motfrågan då. Det är exakt så folk säger om Khabib också. Alla vet exakt vad han ska göra, men ingen lyckas stoppa det. Vad tror du? Kan han stoppa hypen som ändå Khamzat att Boris Chimaev är?
Det får vi se. Grejen är så här, efter jag hörde den här intervjun, jag hörde den faktiskt igår på Ariel Helwani show där, då blev jag lite så här, men vänta lite här, han kanske kan överraska. Och han säger ju att all press är ju på Chimaev här alltså, han ska ju egentligen demolera honom, men samtidigt vet ju han verktygen han gör, och han har ju planerat ju en hel plan. Han gör det här, han slänger en huvudspark för att sen skjuta mot benen, missar han det, så tar han liksom, och så har han hela planen utspelad. Så vinner Khamzat över en person som redan vet vad han har förväntat, så visar ju att, som du sa, som Khabib, att nivån är så pass hög att det spelar ingen roll att folk vet vad du gör, du får ändå till det. Men jag är intresserad att se jiu-jitsu-spelet som GM3 här har sagt att han har, och att det kommer vara, hur säger vi, katalysatorn här för honom att kunna neutralisera Khamzat. Och att han är en större människa och har lite mer erfarenhet. Men med det sagt så är han också väldigt medveten om att Khamzat har den här, säger vi, som vi sa innan, att jag är hungrig, jag ska bevisa mig, och det kan ta dig väldigt, väldigt långt, det självförtroendet. Och ja, vi får se på lördag, jag är väldigt hypad inför det här.
Alltså det är jättespännande. Man kan ju slänga mycket superlativ runt Chimaev, det kan man ju definitivt göra. Han är 26 år gammal, han har 8 stycken vinster, han är obesegrad. Alla kommer via avslut, 5 knockouter, 3 submission vinster. Han gick 2 matcher på cirka 10 dagar efter sin debut i UFC. De har i princip redan bokat honom mot Damien Maia.
Exakt.
Och då har det också folk frågat, men ser ni förbi Gerald Merchart? Och jag tyckte ändå att Dana White hade ett rätt bra svar där. Han var, jag skulle inte göra det här för många fighters, men med Khamzat vill jag se. Men han bara, det är också Khamzat uppgift att vinna över Gerald Merchart.
Exakt.
Vi tror, vi förväntar oss inte att det ska gå på ett eller ett annat sätt, utan han måste också bevisa. Men jag är redo att matcha honom igen direkt, för att de ser ju stor potential.
Och han vill ju fightas.
Ja.
Så det är ju Khamzat själv som vill gå match. Det är inte så att du har sett fingrarna och möta Damian Maia 3 veckor senare. Utan det är han själv som vill. Vinner jag här så vill jag köra match direkt.
Men har du märkt en grej också?
Nej, berätta.
Att det är fler nu som har börjat komma med den här. Jag är redo att hoppa in liksom om en eller två veckor.
Men jag tror att det är...
Folk har sett att det funkade för Khamzat. Och nu blir det så här, oj vänta, vadå? Kan man fightas om 2 veckor? Vi trodde bara det var Donald Cerrone som kunde
exakt.
Det.
Exakt, och jag tror att det här kommer förändra. För det kan vi se här hemma med Brave-galerna som var. Folk gick ju match, var det 2 veckor emellan liksom.
Ja, och David Jakobsson gjorde det.
Precis, också. Och jag tror, och det var väl fler som gjorde det.
Turkal.
Exakt, och Svanne också. Så jag tror att det är mycket liksom... Känner du att så här, kroppen håller, jag har ingen skada. Mm. Varför inte? Liksom medan, du ska köra medan du är varm.
Ja.
Och Kan folk göra det? Du behöver inte göra det hela tiden, kontinuerligt, att du går match liksom var tredje vecka i flera år.
Allt handlar ju om hur går du in och hur kommer du ut. Precis. Visst, får du en åttmanna sajtar av slut fem matcher på rad, ja, du kan definitivt fightas fem helger på rad. Exakt. Men börjar det bli Robbie Lawler krigen. Nej, men, där, ja.
Precis, men hellre att vi ser det än det här att någon går match en gång per år. Ja. Om det är så att de vill gå match, okej, okay, att det är liksom problem med matchmakers och sånt som gör att det kan ta tid, men är det så att du själv tar paus i ett år mellan matcherna, nej, då ska du inte vara där högst. Som nej. Du sa här, vad var det, att folk säger att de är obesegrade och...
Ja, nej, men det där, men precis, ja, jag är obesegrad 10 år, ja, det är 7 matcher, jätteimponerande. Precis. Då är jag mer imponerad över typ Angela Hill går, vad är det, 8 matcher, ja, på 2 år, ja, det är mycket mer imponerande
och,
för mig.
Och så är det viktigt att liksom vara aktiv, medan du är aktiv, det är då fokus är på dig, då är ditt varumärke hett. Konkamsat nu, han är väl bland de hetaste i världen, ja, just nu i MMA liksom. Alla ögon är på han. Rent, hur säger vi, alltså PR-mässigt är ju det hur bra som helst. Så jag tror att pusha medans varumärket är varmt, låt inte dö ut och försök pusha upp det igen, utan det finns väldigt, väldigt mycket att göra nu. Jag tror just det här med situationen som är nu också, att kan du fightas, organisationen vet att du kan fightas, det är enkelt att ta in dig och flyga, liksom kör, varför inte, vill du vara aktiv, passa på.
Nej, men jag håller med till 100% och jag hoppas att det här ändrar en liten trend. Men jag har alltid hyllat Jack Hermansson för att han bokar upp sig direkt. Har han vunnit en match så har han en match bokat ganska snabbt igen. Han fortsätter ett camp och rullar på direkt igen. Men sen finns det folk också som är, jag vill fightas en eller två gånger per år. Det är så här, okej, gör det. Men bli inte förvånad när folk slutar prata om dig. För att, så här, gå en, och det här har vi lyft så många gånger. Du kan gå en fantastisk fight. Men tro mig, när det har gått 3 månader, då finns det en chans också. Exakt. Att du har haft 3 nya fantastiska fighter per kort som har gått under den tiden. Och då är du inte lika het längre.
Nej. Och som vi säger, allt rullar på oavsett om det fightas eller inte. Det är nya fighter som kommer in, nya namn, nya talanger, nya hela tiden. Så det gäller att hålla sig varm och hela tiden relevant.
Bantam, Cejudo. Hej då, jag drar nu egentligen serien. Ge mig mer pengar. Sen bara boom, blomstrar helt plötsligt Bantam.
Och nu är det så här, Cejudo, vi klarar oss utan han liksom. Så det är det jag menar, det är tuffa vidare. Tåget rullar vidare hela tiden. Och det är viktigt att vara på det och hela tiden hålla sig relevant. Och med den här matchen nu med Kamsat så är det ju också att alltså på ett sätt kan bubblan också spricka nu, att förlora han här så att han blir avslutad här. Men då har man också det här, men han gjorde ju bara 2 matcher, han har bara några matcher få, så han har ju alltid det att luta sig tillbaka på. Men samtidigt vore det ju väldigt tråkigt för oss svenskar om den här hypen, the hype train, derailas helt plötsligt, utan vi vill ju att det här ska bara rulla vidare hela tiden.
Och Merchart har ju sagt det också, att hur det här än går så kommer jag skada Khamzat så pass mycket att han inte kommer kunna gå match på Fight Island.
För när är matchen med Maya, har de planerat?
Den är ju inte spikad, men om jag har fattat det rätt så är det Fight Island som kommer bli destinationen då, att de vill sätta honom där. Och allting handlar väl om hur den här går. Och de drar ju till Fight Island, första matchen, eller första kortet där, Adesanya Costa och Blavic och Reyes.
Så då kan den vara med andra ord, vinner Khamzat här så kan den komma rätt så snarast när han är oskadad.
Och där tror... fast så här, vi säger så här nu. Jag tror jag vet vilket kort de skulle vilja sätta honom på. Han mot Damian Maya som blir då main event på prelims för fightcardet Khabib Justin Gaethje.
Faktiskt.
Det tror jag är en superport för honom. För sätter de honom där, för det här vill jag verkligen lyfta, för ibland, jag har märkt att folk här hemma förstår inte konceptet av att ha ett main event på prelims. Men det är alltså sista matchen som går på kabel-tv i USA. Och det är den matchen som ska göra att folk känner, men vänta nu, jag är redo att slänga ut de här $60 för att jag vill se mer. Därför bokar de feta namn. Så det finns verkligen en tanke bakom det. Det är bara att här får vi ju inte alltid prelims på det sättet. Men det tror jag hade varit grymt. För det blir ju en mega exponering. Alltså det rör sig om, där tror jag några miljoner tittare kommer att se den sista matchen. Och sätter de Khamzat där.
Vinner Khamzat där så är det liksom, då är hans namn ännu mer rätt. Då ökar, dubblar hans instaföljare.
Visst. Nej, han kommer nog ha, jag tror han var liggande på 400-500. Jag tror han ligger på miljonen. Ifall han vinner mot Merchart och sen blir satt på den platsen på Fight Island, då kommer han över 1 miljon innan året, utan tvekan. Fan vad spännande. Det är bara det, jag börjar bara fantisera om alla matcher som kan göra.
Nu hoppas vi bara att den här veckan går bra, alla klarar testerna, ja. Allt liksom funkar, viktnedgångar för allihopa och så vidare, och att den matchen blir av på lördag.
Jag gillar också att Guram är med där. Han är ju med honom och kommer vara i ringhörnan. Jag hoppas verkligen att Guram får match.
Och det är väl det som var planen också, väl att han håller sig i...
Han är redo.
Redo går ner i vikt här också. Att liksom, är det någon som skulle skada sig eller inte kunna vara med i den viktklassen han fightas i, så kan han vara en ersättare.
Ja, det
är
smart, grymt.
För du är han på plats.
Ja, men verkligen. Och det, alltså, han förtjänar det. Han är, Guram är grym. Alltså, jag gillar verkligen Guram jättemycket. Inte bara som fighter, utan som person också, som har lyft lite tidigare. Men nej, det hade varit fantastiskt. Det hade varit riktigt grymt. Det hade varit ett bra tillskott till UFC. Mm. Men chans att ta sin match, det är alltså nu på lördag. Så det är bara redan nu är det dags att börja tagga till. Så får vi se. Co-main. Det här är en intressant match. Alltså Nico Price, The Hybrid. Yes.
Ja, den matchen blev ju officiell här för några dagar sedan också. Alltså jag gillar Price.
Jag med.
Han är en sån här, säger mig, sleeper liksom. Folk sover på honom och ändå så vinner han och är fruktansvärt bra överallt och farlig överallt. Och
han har ju galna avslut. Det är ju det, så otroligt galna avslut. Med bara uppsparken på James Vick, och när han låste upp huvudet på den här killen, när han ligger under och börjar hammarslå knock. Alltså det finns en anledning till varför han heter The Hybrid, helt enkelt.
Exakt. Och sist vann, eller torskade han ju mot Loke. Och det var ju en bra match ändå. Då båda liksom, de stod framför varandra och tradade. Det kan nog bli likadant här. Det är två, hur säger vi, en thai-boxare som möter en annan striker här. Och jag tror att Cerrone är den mest tekniska. Men med det sagt så kan han ju också vara... Hans dagsform är ju lite sådär.
Ja.
Så vi vet ju inte vilken cowboy som dyker upp. Är det en fokuserad cowboy som är där för att vinna? Eller är det den här cowboyen som kommer bara för att gå match och få lite Budweiser efter matchen? Så alltså Nico Price kan vinna den här matchen. Det kan han. Definitivt. Men det är upp till Cerrone att visa att han är det mer etablerade namnet, han som har mött flest folk och har mer erfarenhet, och han bör kunna hantera Nico Price, en fighter av den kalibern. Men cowboy är som cowboy är.
Match 53 i ordningen blir det här för Cowboy. Cowboy är 37 år gammal, han har vunnit 36 stycken 10 knockouter, 17 submission wins, och det är viktigt att påpeka, för han är verkligen riktigt bra på submissions. På sina 15 förluster är det 7 knockouter och en submission förlust. Och det här blir också det. Jag förstod faktiskt inte att det var så här. Han kliver faktiskt in med 4 förluster i ryggen. Tony Ferguson, Justin Gaethje, Conor McGregor. Anthony Pettis lyckades han rida ut stormen i alla fall i 3 ronder, men det ledde inte till någon vinst.
Men det är ett toppnamn ändå, och gamla champions.
Ja, alltså nej, 100%. Jag tar ingenting ifrån oss dem. Men det enda jag är fingrar på när det gäller de här förlusterna är: har vi sett det bästa av Donald Cerrone? Har hakan rykt liksom? Alltså, man kan gå så många krig. Robbie Lawler, praktexempel, att när det väl tog slut har han aldrig riktigt kommit tillbaka. Och som sagt, Donald Cerrone är 37 år gammal och han går match 53 år. Det är många mil på den kroppen. Många, många mil alltså.
Kan det här vara en, tror du det med Cowboy, att det här kan vara en sista?
Jag tror att Cowboys sista match blir när folk förklarar för honom att han inte får fightas. Det är nog lite den känslan jag har om honom. Han skulle kunna bli en Chuck Liddell. En sån här som fortsätter och blir knockad av en örfil till slut, men ändå pratar om att jag hade ändå kunnat plocka ett bälte och vinna mot The Champ 2030. Jag tror att han är för tuff. De tror hon är verkligen för tuff för sitt eget bästa. Men sen är det du lyfter också, att ibland är han inte där.
Nej. Och det är väldigt tydligt när man ser liksom matchen börjar. Han ryggar tillbaka. Han vill inte fightas, känns det som. Utan... Det är intressant. Alltså det är intressant. Ännu en gång, eran.
Ja.
En gång i tiden var den här killen, när jag kom att han kom från, var det Väck i början?
Ja, slog
och
ihop.
Exakt, och det här var ju också killer där. Och sen kom han till UFC och var killer. Och sen helt plötsligt, nu har det gått 15-10 år och vi sitter här och pratar om han fortfarande och så här. Men vänta lite nu. Han har varit aktiv och mött allt och alla. Ja. Det är klart, förr eller senare kommer också
piken inte längre var peak.
Han har ju nått sin peak för länge sedan. Det är bara det att han är 37 år gammal, säger rätt mycket om att han hade sin peak för kanske 10 år sedan.
Så han är ju en fighter, det är ju ett etablerat namn, och det var därför Khamzat också ville möta han. Liksom. Mm. Det är ändå en profil du vinner över, en legend i sporten. Mm. Och jag vet att du inte vill att han vinner säkert.
Nej, jag är inget fan av honom. Så, alltså, jag tycker, han är en bra fighter. Mm. Jag gillar att se honom fightas. Jag tycker bara att han är en skit. Mm. Alltså, som person så känns han dryg. Mm. Och det är så här, det här, ni som har hört podden, ni känner redan till storyn. Men grejen är att det här kommer inte bara från mig. Det kommer från väldigt, väldigt många som har haft med honom att göra. Och jag tror det är därför han också sitter och kritiserar folk som är på ett sätt när kameran inte är på, ett sätt när kameran är på. För att det är exakt så han är själv. Han är en douche, han är dryg. Jag har hört att han har varit en riktigt svin på klubbarna när han har tränat. Otroligt oskön mot tjejer som han har haft med sig till klubben också. Han är en skit liksom. Mm. Men underhållande fighter, så visst. Medan han är inne i buren, då kan jag ändå tycka att det är kul. Jag tycker lite extra kul när han blir när han förlorar. Så tycker jag ändå att det är lite extra roligt. Men som sagt, inget personligt. Det är min åsikt om honom. Det finns säkert folk som tycker att han är fantastisk på många sätt.
Men ja, vi får se. Det blir intressant och alltså, som jag sa, alltså, Cowboy har verktygen att vinna. Mm. Price har också verktygen att vinna. Mm. Det är vem som dyker upp och vill ha den här matchen och vinsten mest som nog kommer vinna den här matchen.
Så är det verkligen. En sista match vi ska ta en titt på. Det var ju monster hype när Johnny Walker hade gjort sin debut mot Khalil Roundtree. Man var så här, oh, vem är det här monstret som bara kommer in och släcker folk till höger och vänster? Han släckte Khalil Roundtree i rondet. Mm. Justin Ledet 15 sekunder. Misha Sirkunov 38. Sen blev han släckt av Corey Anderson. Sen förlorade han mot Nikita Krylov. Ja, var det hype eller är han ändå the real deal men lite snubblat på rälsen kanske?
Jag vet faktiskt inte. Han har ju en ortodox stil och det kan ju också vara att han ingen visste riktigt vad det var den här killen gjorde. Nej. Och att han överraskade många med just den här aviga stilen han har och att han har mycket kraft när han väl får träff. Men jag tror också att folk har börjat förstå vad det är han är bra på och vad det är han är sämre på. Och alltså han är ju en rolig karaktär. Så man vill ju se mer av han. Liksom han som här mimiken han gör med ansiktet och allt. Så han är ju väldigt, väldigt en underhållare. Precis. Men vi får se här. Det är upp till han att leverera den här matchen. Jag hoppas såklart på att han är kvar och man kan göra roliga matcher med han framöver. Just att han är en karaktär. Så jag hoppas att Johnny Walker vinner här.
Han möter ju då Ryan Spann. Yes. Och Ryan Spann har 8 stycken raka vinster i ryggen. Har inte blivit besegrad sedan 2017. 19 vinster totalt, 4 via knockout, 5 via sub. 5 förluster har han och det är 2 TKO:er och en submission.
Och så kolla namnen han har mött, så är det ändå, det är Devin Clark, det är Sam Alvey. Så han har mött bra folk och har vinster över dem. Jag ser att ska Johnny vinna här så måste han, alltså det är ju den här moment of surprise. Jag ser inte att han kan vinna i teknisk överlägsenhet över en fighter som har den här rutinen, utan jag ser mer att han måste förlita sig på sin explosivitet och sina aviga tekniker. För jag tror också det här att Ryan Spann kan bryta ner Johnny Walker också ganska snabbt. Ta han ner honom, så såg vi hur det gick mot Krylov-matchen. Ja. Så det kan bli något liknande också. Så, alltså det är matchningarna. Jag hade hellre velat se Johnny Walker bara mot strikers egentligen, för då blir det underhållning. Men så fort det är en allround fighter så kommer de också utnyttja där de lägena där han är sämre.
Ja, men så är det verkligen. Och det är en spännande match. Nu får vi se vad han är gjord av. För nu kommer han ju att bli testad. Åka på ett riktigt test.
Och det roliga är att folk pratar om att han skulle möta John Jones. Och ja, det var ju mycket surr i början där.
Jo, men och det är ju det där. Folk kommer in, det går fort. Och det är lite det vi kommer få svaret på med Khamzat nu också. Precis. Är det hype eller är det the real deal? För det kan se väldigt bra ut. Men sen börjar man möta de lite tuffare namnen och då får vi se. För Johnny Walker, det funkade inte.
Nej.
Nu är skillnaden mellan Johnny Walker och Khamzat är att Johnny Walker hade x antal förluster innan han kom in i UFC och han hade gått fler matcher. Men, vi får se. Jag tänker att vi hoppar på lyssnarfrågorna.
Yes.
Jag kan ju bara säga det innan nu, vi börjar med lyssnarfrågorna, är att MMA-podden Instagram rullar igen. Så in och följ på MMA-podden Insta. För från och med nu så kommer lyssnafrågorna att ligga där. Vi kommer placera dem där. Men däremot så kommer jag säga bara alltid slänga ut en liten grej i vår story. Att nu kan ni gå in på MMA-podden Instagram och ställa era frågor. Så vi har fått lite frågor. Så jag börjar direkt. Okej, det blir väldigt spekulativt. Jesper Vråna frågar: är det någon i damklasserna som ni tror skulle passa bra som expert, lik DC Cruz och så vidare? Ja, vi har ju två stycken som kommenteras hos oss här på Viaplay, och det är ju då Panik Jansad och Lina Länsberg. Vilka andra som skulle sitta där borta, det har jag ingen aning om, med tanke på att folk kan ju fightas skitbra, men det betyder inte att de är bra kommentatorer.
Precis.
Sen kanske folk fightas sämre men är otroligt bra kommentatorer. Eller experter då, ska vi säga. Så jag kan säga så här: det finns garanterat. Vem det är, det kan jag ju aldrig...
Får köra en tryout.
Ja, man måste ha dem. Men däremot har jag sett att Angela Hill har ju börjat komma in och gjort lite i alla fall studio.
Okay.
Så det är ju frågan då om de kanske kommer att ta in henne på kommentering i framtiden. Vi får se. Jag gillar ändå att UFC lite har gått den linjen att som experter så tar de alltid in deras aktiva eller sådana som har varit aktiva som fighters. Rena kommentatorerna då, någon som gör mitt jobb, det är ju då istället Brandon Fitzgerald, inte Joe Rogan, men vad heter han? John Anik.
Yes.
Och så finns det någon till som dyker upp där lite titt som tätt. Vad ska jag säga? Vad krävs? Det här från Simon Svan som har skrivit två frågor. Vad krävs för att tjejerna ska komma ifatt Nunes of Chev? Hur många är innan nivån är jämnt?
Alltså, jag menar att komma upp till den GOAT-statusen.
Ja, alltså...
Det krävs att du gör en GOAT-status, ja. Att du spöar alla du möter.
Så här, jag förstår din fråga, Simon. Men det blir nog lite att säga vad krävs för att fler ska bli Tiger Woods i golf, eller vad krävs för att fler ska bli som Zlatan. Det finns unika personer som besitter en otrolig talang och en otrolig förmåga, kunskap och verktygslåda. Däremot så, om vi ser bara rent, när kommer fler tjejer att liksom på något sätt börja krypa i kapp lite? Det finns ett otroligt glapp där just nu, och så såg det även ut i männens division om vi backar några år. Så såg det också ut så där att det var stora glapp, men det börjar mattas av lite mer nu. Det finns såklart fortfarande glapp, men vi får se. Jag tror att det kommer med tiden, så kommer folk att bli bättre och bättre och bättre. Fråga två från Svan: om Adesanya vinner mot Costa, vem är största hotet? Kan Jacks grappling hota Izzy? Vad säger du?
Både ja och nej, säger jag på den frågan. Jack måste få ner Izzy.
Mm.
Och det är inte easy.
Nej.
När de väl är på backen så tror jag definitivt Jack kan hota honom. Mm. Men att ta sig in och få ner den här individen på backen för att kunna etablera ditt ground game är svårt, och det har vi ju sett.
Alltså, jag tror så här, om han nu, alltså jag tror ju bara rakt nu, så tror jag faktiskt att Adesanya vinner mot Costa. Men vi kommer djupdyka mer i det i nästa podd nästa vecka.
Men jag läste något här om att Costa ligger 11 kilo.
Ja, jag hörde det där också.
Övervikten. Jag tror inte det är något problem. Han kan säkert klippa det. Men det vore ju väldigt, väldigt tråkigt om det en sån sak skulle göra att den här matchen ställs in.
Shit, det hade varit sjukt tråkigt.
Mm.
Jag får verkligen hoppas att han styr upp det. Men det jag skulle säga där bara, jag tror att om Adesanya lyckas göra som han har gjort, ja, men vi tar till exempel Robert Whittaker mot Paulo Costa, då har jag svårt att se att han blir av med sitt bälte överhuvudtaget, om jag ska vara ärlig. Jag ser inget direkt hot om han gör det. Då, alltså, sorry, alltså, I love you Jack Hermansson, men jag har väldigt svårt att se att det är någon i den viktklassen då som kommer komma in där och hota honom. Och jag tror att han kommer nog gå någon match till. Sen tror jag att han kliver upp en viktklass faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Han har ju ändå framen, och han vill ju möta de som är större. Nu är det tråkigt att vi vet inte om vi kommer få se en match mellan han och Jones som också...
Nej, Jones går upp till tungvikt. Precis. Men det verkar som att Adesanya är redo att liksom springa efter honom. Han kan inte fly. Ska se. Sin ombre frågar: tror ni att det finns en stor chans att Gustafsson kan möta Jones i tungvikt? Tror ni att Gustafsson får den win?
Stor chans?
Chans finns. Absolut.
Chans finns alltid, men då måste Alex tävla lite mer frekvent här i tungvikten och vinna. Så att den matchen blir, säger vi, nu när Jones kommer in så finns det ju vissa, alltså han kommer in med den, med lite som ett S.
Mm.
Och då är ju de matcherna han kommer vilja gå i bara antingen mot Stipe eller mot Ngannou. Alltså det är
eller Brock Lesnar.
Precis, det är superfighter. För att han ska välja att ta en match mot Alex igen, så måste ju Alex vara den som är i så fall hetast i tungvikten just nu. Om det ska bli.
Ja.
Om det inte är så att Jones förlorar mot den han nu möter i tungvikten och att den matchen kan bli efter en förlust. Absolut, då skulle den chansen också kunna inträffa. Men att han ska möta han nu, så blir svårt. Så han måste få fightas lite i tungvikten, för att vi får se hur det går.
Ja, och jag kan väl känna så här, just nu så från min sida finns det faktiskt inget intresse att se Gustafsson mot Jones del 3. Med tanke på att Jones är nog lite för het när han kliver upp i viktklassen, precis som du har sagt. Alex klev upp, han förlorade. Nej, jag tror att vi ska istället blicka på andra matcher, både till Gustafsson och Jones, som vi ska ta där. Sinomre frågar även, Khamzat kan möta Maya efter sin bokade fight. Han har nu, aha, vilket bälte har han i BJJ? Han fick blått bälte nyligen.
Yes.
Fick han. David Daging. Det är så man uttalar det. Jag kollade upp Wikipedia nu på hur uttalar man David Daging, och då stod det, du uttalar det Daging.
Daginge.
Daginge. Han frågar, är nästa Superior bokad? Länge sedan man såg Bartosz gå match.
Jag har hört lite sneaky att det är någonting på G om några månader här.
Ja, spännande. Vi får hoppas att det blir någonting som kommer ut väldigt, väldigt snart. Ja, jag håller med. Det var länge sedan Bartosz gick match, så vi får verkligen hoppas på att det kommer något.
Då tror jag att vi får se hela svenska ligan köra.
Ja, jag tror det också. Pub 90, ingen fråga, men bara glad att ni gör det ni gör vecka efter vecka. Tack så mycket, Pub 90.
Oss.
Malte Lindblom, vad tror ni skulle vara en bra matchning för Panny? Jag vet vem Panny vill möta, gott folk. Jag vet det, men jag kommer inte säga det, för jag tycker att det är upp till henne att kalla ut den här personen först och främst. Så jag ska inte göra det nu, men jag vet exakt vem hon vill möta. Jag vet exakt vilken plan hon har. Jag vet exakt. Oj, 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 vad jag vet. Jag vet så jävla mycket nu. För att jag kommenterade MMA med Panny igår, och vi satt och diskuterade, och hon satt och mässade managers, och hon satt och försökte få till den här fighten. Och som jag vet, Malte, men som du kommer få vänta på det beskedet. För jag läcker aldrig de här grejerna när folk ger mig den här informationen. I know everything.
Det är ni.
Och man uttalar det Daging official.
Daging.
Vi rullar vidare. Fredrik Straube. Vad händer med Illir? Vem borde han möta härnäst? Keep up the good work. Tack så mycket, Fredrik. Jag vet faktiskt inte riktigt.
Inte jag heller.
Jag har hört
han tränar.
Ja, så mycket vet jag också. Och jag har väl hört att han vill gå match, men
det vore kul att se han. Ännu ett namn i tungvikten som vi vill liksom se. Och alltså, vi vill ju bara se folk matcha nu.
Ja.
Och desto fler svenskar som matchar, desto roligare. För då blir det lite mer press på alla, och så vem blir lite mer nervös och vill se hur det går. Så boka så mycket matcher det bara går. Och vi hoppas väl att Illir också går match snart.
Verkligen, verkligen. Men vi vill se Illir igen. Det är ingen snack om den här saken. Gustafssons William, där har vi det. Jag kan säga att vi spelar in de här avsnitten numera på söndagarna, och det betyder att jag har jobbat natt. Så ibland är jag lite snurrig i huvudet när jag ska läsa vissa grejer här. Men frågan lyder, om Reyes skulle förlora nu igen, hur tror ni att det skulle ta på hans psyke? Jag tror inte det skulle ta på hans psyke jättemycket, och jag tror att det handlar om hur han förlorar. Det är nog egentligen den största frågan. Blir det en grov knockout?
Precis. Alltså, jag tror det skulle ta mer på hans psyke om han torskar på knock. Mm. Men han är ju en atlet, han är en idrottsman. Ja. Det är massa idrott han har hållit på med. Han är van att förlora matcher. Mm. Det här handlar om hur han förlorar, som du sa. Förlorar han på en knock, hur kommer det påverka honom? Mm. Han har ju ingen sån förlust. Så.
Ja. Enzio.
Enzio.
Hur mår ni, grabbar? Vi mår riktigt, riktigt bra, Enzio. MVH Bastokungen skriver han också. Vi vet, jag tycker det är så roligt, för Enzo hade ju taggat på sin Insta. Så han säger, ja, i Stockholm på spaning efter legenderna Seba och Paul. Och jag ser bilden och jag tänker, alltså du anar inte hur nära mig du är. För att det galna är, det han har fotat, jag ska inte röja platsen. Men det är typ 200 meter ifrån där min mamma bor. Och det var på en söndag här för mig, eller om det var en lördag.
Var
och det är inte helt ovanligt att jag är där vid den tiden på familjemiddag.
Är det lite stalkervarningar kanske?
Men jag skrev till Enzo för att jag var ändå på väg till Liljeholm. Men så skrev jag så här, var är du? För jag tänkte om han fortfarande var kvar. Då hade ju såklart gått och mött upp han snabbt. Jag var ändå på väg någonstans. Men han svarade ungefär en eller två timmar senare. För han är en sweet gentleman som inte har pushnotiser på sin mobil. Han går in och kollar när han har lust.
Enzo, legend.
Exakt. Vi har några frågor till, tre stycken.
Yes.
Det här är till dig faktiskt, ganska så direkt från Fetskatare som skriver: vad är era bästa tips för amatörfighter som vill utvecklas så mycket som möjligt? Vad har du för bra svar där?
Alltså, utvecklas så mycket som möjligt inom sitt game. Det är egentligen matcha så ofta du kan och fortsätt utveckla, vidga ditt sinne, prova på andra kampsporter också så att du får ett brett game. Och desto mer du testar på, desto mer kommer du plocka in verktyg till ditt game, så till din ryggsäck. Så fortsätt lära dig så mycket som möjligt, ha ett öppet sinne och sug åt dig kunskap och kolla gärna på mycket matcher också, för det glömmer man bort, att ser du mycket så ser du mycket saker som funkar, och sen så tar du med den kreativiteten och provar själv, och sen måste du gå matcher. Det är det enda sättet, speciellt idag då amatörscenen är väldigt väldigt aktiv, folk går matcher hela tiden, och gör du inte det och sen vill tävla som amatör, så kan det bli väldigt jobbigt att du inte har den tävlingsrutinen. Så lär dig förlora, lär dig vinna, prova på dina verktyg och fortsätt utvecklas. Fortsätt ta in nya grejer hela tiden. Stagnera aldrig, utan hela tiden bli bättre, bättre.
Yes. Studera gamet.
Exakt.
Studera, studera, studera. Träna, träna, träna. Gå matcher. Där har ni svaret. Alex Fesser 123 frågar, eller säger: tjena, grym podd. Tack så mycket. Tror ni Waterson har en chans att möta någon i topp 5? Hon är ju då idag rankad 8 och besegrade Angela Hill som då är rankad 13, så det kommer nog inte hända något jättestort där. Men jag kan dra bara själva ranken efter det. Vi har henne på 8:e platsen. Carla Sparza, Claudia Gadela, Nina Ansaroff, Joanna Jendrejczyk, Tatiana Suarez, Jessica Andrade, Rose Namajunas, senare champ Weili Zhang. Jag tror definitivt att hon kommer kunna möta någon som är topp 5, men jag tror inte att hon har vad som krävs för att ta ett bälte. Och det är nog mer för att hon är egentligen i fel viktklass. Hon borde vara en viktklass under, men den viktklassen finns inte i UFC. Då tror jag att hon hade dominerat och förmodligen blivit champ. Men man kan se ibland i hennes matcher att hon har inte riktigt styrkan som krävs för att hon möter tjejer som är lite, lite starkare än henne. Och det kan bli lite, det kan bli ganska tydligt när de är jämnt matchade att då kommer styrkan att ta över. Så absolut kan hon möta någon topp 5. Jag är tvek till att hon kommer att plocka ett bälte.
Nej, jag håller med dig. Ja. Och det har vi sett, så fort hon får möta någon som är lite mer etablerad så blir det trouble.
Det var alla frågor för den här gången.
Vi ska också berätta om
exakt.
En liten special.
Det ska vi definitivt göra. Gott folk, ni vet att podden tog en längre paus för cirka ett år sedan. Och ni vet att det inte är just nu i alla fall reklamjinglar och grejer som är här. Så vi gör den här podden verkligen av ren och skär goodwill. Vi älskar att sitta och prata MMA.
Yes.
Och vi har chattat länge. Vi börjar närma oss 100 avsnitt. Alltså totalt av podden då i sin helhet.
Vi har suttit i över ett år.
Du och jag har suttit i över ett år.
Yes. Varje måndag har vi levererat.
Vilket är helt galet att det har gått så fort.
Helt sjukt.
Yes. Så det vi har gjort nu är att vi har skaffat en Patreon. Alla poddar har Patreon och många människor har Patreon. Så vi hakar på den trenden. Vi ber här och nu om er hjälp. Om ni gillar podden, om ni gillar det ni hör, stötta oss.
Yes.
Det skulle betyda jättemycket. Och det gör att vi faktiskt kommer kunna fortsätta med podden. För vi har haft en liten diskussion här, jag och Sebbe, för några dagar sedan. Hur länge till kan vi köra? Och vi behöver få hjälp.
Exakt.
För att räkningarna betalas inte sig själva. Och det är tid som vi lägger på att göra podden.
Precis.
Så om ni vill stötta oss, gör det. Om ni inte vill stötta oss, skit i det då. Men till er som verkligen gillar podden och vill stötta oss, backa oss. Alltså det betyder oerhört mycket om vi kan få lite stöd av er.
Precis. Och det är egentligen support. Supporta det ni gillar och supporta oss som levererar till er varje måndag ett nytt avsnitt. Så har ni fler avsnitt att lyssna på helt enkelt.
Yes. Och tanken är nu att om vi börjar få stöd och support genom Patreon så kommer vi också börja leverera fler avsnitt. Då ser vi till att kunna göra mer specialare. Precis. Och då i framtiden kanske vi till och med kan släppa 2 avsnitt i veckan. Och får vi hur mycket hjälp som helst, ja men vem vet, då kanske vi sitter här och kör en daglig MMA-podden från måndag till fredag, så får ni 5 avsnitt i veckan. Men skämt åsido, vi skulle verkligen från hjärtat uppskatta jättemycket, yes, om ni gick in och backade oss på Patreon. Det är simpelt, patreon.com/MMA-podden. Ni hittar den där, gå in på Insta så har ni länken direkt i bion till vår Patreon. Och vi säger verkligen bara super, super tack om ni vill backa oss i det här.
Absolut.
Ja, och med det sagt säger vi, hörni gott folk, njut! Och det kommer mer MMA nästa helg. Och efter det, ja då har vi ju en monstergala framför
oj,
oss.
Oj, 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 oj.
Så ladda ordentligt, för jag kan säga att vi ska se till att leverera ett superavsnitt till nästa måndag. Det, yes, kommer bli en mega uppbyggnad av...
En explosion, MMA-explosion.
Håll i hatten gott folk. Hörni! Följ oss på Insta, @paulidvaje.
Sabsabba, MMA-podden.
MMA-podden.
Schmack, schmack.
MMA-podden. Ha det gott. Hej då!
Of I Like Radio. I Like Radio.